Public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterat.
BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woke artery.
Är det vänstervridet? Höger ängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss, hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé? En 1900-tals relik? Eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag. En serie i tre delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 1. Home sweet home. En idé formas.
Du, Freddy Rammel, vi sitter ju utanför Sveriges radiohuset nu på Gärdet i Stockholm. Den här stora kolossen till byggnad med bunkerliknande inredning i kvarteret Förrådsbacken.
Ja, och den har ju stått här i nästan 60 år. Men företaget fyller faktiskt 100 år i år. Och public service är ju det som de ägnar sig åt här inne. Både här inne i radiohuset och i tv-huset, bara ett stenkast bort.
Just det, vi kanske man ska säga.
Vi, ja. Så är det ju faktiskt. Och det är ju någonting som jag tror, alltså vid det här laget så känns det ju lika självklart som Kalles kaviar, det här. Men det finns ju såklart andra varumärken som gör kaviar, måste vi ju säga också.
Just det, men det här public service-uttrycket, i allmänheten tjänst brukar man säga ibland på svenska. Vad menas med det?
Alltså det menas, alltså det är en ganska märklig konstruktion egentligen, för att public service är ju till för att ge journalistiken frihet, men samtidigt så inrättas ju Sveriges Radio och Sveriges Television av den starkaste makten som varje samhälle har, nämligen staten.
Just det.
Och den finansieras ju också genom tvingande regler, oavsett om det är genom skatt eller genom licens som vi hade tidigare.
Vi har gått från licens till skatt, men båda är, som du säger, är ju tvingande av staten.
Det är en modell som känns ganska apart idag, ganska otidsenlig, för det står ju utanför marknadskrafterna, men det är ändå inte statligt, får man höra hela tiden ju.
Det är en konstruktion från en annan tid, verkligen.
Det är verkligen en konstruktion från en annan tid, och det har överlevt så himla länge. Alltså drygt 100 år är ju det här konceptet public service. Och vi frågar ju oss då i den här serien, vad kommer den här tanken överhuvudtaget ifrån? Hur har den kunnat överleva?
Just det, och hur kommer den att överleva nästa tekniska skifte som kommer att ske?
Den här enormt tröga och ekonomiskt ohållbara konstruktionen.
Mm. Men i det här avsnittet, Freddy, så ska ju du berätta om hur allting började. Hur en ny, skrämmande och spännande teknik uppstod där i början av 1920-talet och gjorde en tyst värld full av ljud.
Eller ja, helt tyst var det ju faktiskt inte.
Det här, hörni, det är morsekod. Ljudsignaler som korresponderar med bokstäver i alfabetet och som skickas ut via en telegraf. Det här är den stora grejen på 1800-talet. Världen är ihopkopplad av milslånga kablar på marken och under världshaven, som de här primitiva bip-ljuden skickas via. Men i Italien, i flådiga Villa Grifone i byn Pontecchio utanför Bologna, sitter en 20-årig man vid namn Guglielmo Marconi och funderar på något som sannolikt skulle irritera ihjäl de makthavare som satsat enorma resurser på att dra ett världsomspännande kabelsystem. Vore det inte bättre om man skickade de här meddelandena trådlöst istället?
I månader har Marconi suttit på sin vind och experimenterat med sin hemmasnickrade utrustning. Han har ett särintresse för något relativt nyupptäckt, nämligen radiovågor.
Det är liksom någonting som är där ute som vi kan använda när vi har rätt teknik. Det är ju för övrigt en av de naturresurser som vi har, det finns några stycken, där vi inte kan använda den om vi inte har teknik.
Nina Worms är teknikhistoriker på KTH.
Med många andra naturresurser tänker vi kan ändå fånga en fisk om vi är riktigt duktiga med händerna, eller vi kan liksom fälla ett träd eller så. Men här måste vi verkligen ha en viss teknik för att ens förstå att den här naturresursen finns.
Året är 1894, sent på kvällen i december. I ena änden av ett av rummen i Villa Grifone står en telegrafknapp på en bänk. I andra änden så står en ringklocka. Guglielmo Marconi ska visa en ny uppfinning för sin mamma. Han trycker på telegrafknappen. Och till mamma Marconis stora förvåning och förtjusning så ringer klockan. Och nu dröjer inte längre än ett år innan företagsamma Marconi lyckas utveckla en ny sorts telegraf som kan skicka de där morsemeddelandena över långa avstånd helt trådlöst. Från en radiosändare till en radiomottagare.
Det här gav ju enorma möjligheter. Inte minst så var det ju otroligt häftigt att man skulle kunna till exempel kommunicera med fartyg. Det hade man inte kunnat förut. Man kunde också skicka signaler. Det var en infrastruktur som blev lättare än att dra trådar.
Guglielmo Marconi tar patent på den nya trådlösa telegrafen, flyttar till Storbritannien och startar radioteknikbolaget Marconi Company 1897. Ett företag som kommer vara helt centralt för utvecklingen av radion som vi känner den idag. Men där och då är tanken att man ska skicka ut något annat än det här. Något som Marconi tycker känns lite överflödigt, lite onödigt. Morse funkar ju fint som kommunikationsmedel. Varför ändra ett vinnande koncept? Men som tur är så håller andra radionördar världen över på och experimenterar för fullt med den nya trådlösa tekniken. Och år 1900 lyckas kanadensaren Reginald A. Fessenden med en ny milstolpe och sända ut sin röst via radiovågor. En kollega 1,6 kilometer bort får ett meddelande som lyder ungefär:
1, 2, 3, 4. Snöare där du är. Telegrafera tillbaka i så fall.
Den moderna radions första stapplande steg är tagna. Men att det här ska bli ett massmedium som kan nå miljontals människor är fortfarande ingenting som slår någon.
Radio was not intended to be a kind of a platform or medium to be heard by many people.
Det här är Gregory Farrell Lowe, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och faktiskt gammal medarbetare på den finska public service-kanalen Yle.
It was a tool essentially for limited communication primarily in two applications, and one was military use and the other was for commercial shipping companies.
Det är istället på slagfältet under första världskriget som den här nya fräscha radiokommunikationen får sitt stora genombrott. Marconi Company säljer sin radioutrustning till försvarsindustrin. Militärfartyg och militärflygplan, också det är en rätt ny uppfinning, kittas upp med radiosändare och radiomottagare. Så samtidigt som soldater dör i drivor i skyttegravarna så boomar radiomarknaden. Men när kriget tar slut 1918 och militärmakter inte är intresserade längre så är ju frågan: vem ska köpa radioapparater nu egentligen? Och varför?
There was a growing amount of public popular interest in the medium.
Det visar sig att svaret är särintresserade privatpersoner. För runt om i världen och i Europa finns en växande ny rörelse av så kallade radioamatörer som bygger egna radiomottagare och radiosändare av reservdelar från militärindustrin.
It was considered a kind of magical device.
Men det finns fortfarande ett problem.
It was not a mass medium, it was a niche activity.
Robert Seether, före detta chef för BBC History.
It was very male, it was a sort of hobbyist activity, men in sheds, building their own radio networks. So nothing that had general appeal at all.
Men du Freddy, när går det här från att vara en företeelse för radioamatörer och militärer som har det här som kommunikation, ofta en och en eller en till några stycken, till att bli det radiofenomen som vi tänker på idag att radio är, alltså ett massmedium där en avsändare kan skicka underhållning eller information till flera mottagare?
Alltså, som alltid så är det ju en ganska glidande skala det här. På ett sätt så har det ju redan börjat bli ett medium. Folk har redan börjat sända ut annat än bara prat. Man har kanske spelat en låt eller någonting och haft radionätverk med folk som har lyssnat. Men i början av 20-talet så förändras radion för alltid. Och det som driver på det här, det är ju helt enkelt att de här radioteknikföretagen som Marconi Company har förstått att vi måste fylla radion med organiserat innehåll för att få fler kunder.
Okej, så det är tekniken som driver utvecklingen. Alltså radioapparaterna finns redan. Men för att sälja dem så behöver man ha ett innehåll.
Exakt. Välkommen in i berättelsen Broadcasting. På tyska Rundfunk, på finska Yleisradio.
Och på norska Kringkasting.
Och på svenska, det lite bortglömda ordet, rundradio.
Radio, alltså rundradio, det är ju faktiskt en social uppfinning och inte en teknisk uppfinning. Det var helt enkelt någon som kom på att man kan ju bara skicka ut något annat till alla. Eller vem som helst som har en radioapparat kan plocka upp de här.
Skulle du kunna välja ut en punkt, ett tillfälle, då skiftet, där man kan se att skiftet börjar?
Ja, ett viktigt datum, det är ju tisdag den 15 juni 1920. Radions fader Guglielmo Marconi har börjat fatta att det här med att telegrafera morsekod är passé. Han har tagit intryck av radioamatörernas stora fascination för den nya magiska radion och inser att det är dags att börja tänka nytt för att expandera marknaden och sälja fler radioapparater. Därför så ska han idag testa ett experiment. Man skulle också kunna kalla det för ett jippo. Robert Seether, före detta chef för BBC History, berättar.
Marconi is a pioneer, he's an innovator, he pushes and he's a fantastic promoter.
I en provisorisk studio i Marconi Companys lokaler i Chelmsford i sydöstra England står den australiensiske operaprimadonnan Dame Nellie Melba framför en lika provisorisk mikrofon gjord av ett telefonmunstycke och trä från en cigarrlåda.
Yeah, so he it's a basically fantastic stunt. He has the most famous singer of the age and has her sing to a limited number but with massive press coverage.
Marconi är bra på att skapa uppmärksamhet. Nellie Melba är så mycket av en världsstjärna som man kan vara på 20-talet. Och Marconi har fått tidningen Daily Mail med på båten, som finansierar delar av kalaset. Dame Nellie Melba börjar sjunga in i cigarrlådemicken. Poängen med det här experimentet, jippot, är att demonstrera radions potential. Hur långt från Chelmsford kan låten Home Sweet Home egentligen nå? Åtminstone 544 mil ska det visa sig. Signalen plockas upp av mottagare så långt bort som i Iran. Och i Paris är signalen så stark i Eiffeltornet att man faktiskt gör grammofonskivor av uppträdandet. Men den här banbrytande inspelningen överlevde tyvärr inte. För vi ska säga att det ni hör här inte är originalet, utan en inspelning från något år senare. Det är helt enkelt så här nära vi kommer, radiohistoriens heliga graal. Storbritanniens första allmänna live-radiosändning är ett faktum.
So the Nellie Melba stunt is extraordinary in showing that radio can be a populist medium.
Med Nellie Melba-sändningen har man helt enkelt visat att radio gör sig riktigt bra för annat än militärkommunikation eller utrop till fartyg. Konsertsändningen får stor uppmärksamhet i den brittiska pressen och radion väcker nyfikenhet hos den brittiska allmänheten, hos fler än bara radioamatörerna. Men som med all ny teknik så skapar det också en hel del ångest. Vad kommer det här nya mediet att innebära egentligen? Vad kommer hända med samhället om alla plötsligt kan konsumera underhållning från sitt eget vardagsrum? Och vad händer om den här tekniken hamnar i fel händer?
People are incredibly fearful that it's going to change civilization forever.
Det finns till och med domedagsprofeter som tror att samhället kommer börja krylla av helt passiviserade radiozombies.
Because people won't go out. People won't go out and people won't talk and they won't converse. It's the end of family life, it's the end of marriage, it's the end of, you know, theaters and newspapers and sporting events.
Det här är ett otroligt snabbt och kraftfullt medium, helt enkelt. Om folk börjar köpa kristallmottagare och kan lyssna på sändningar väldigt långt bort från någon annan makt, och de som kan sända kan nå jättemycket människor, då förstår man att det här är verkligen en ny uppfinning, även om den nog var social.
För Europa så kommer också radion i en väldigt, väldigt känslig tid. Kartan har bara några år tidigare ritats om med våld.
Vi har fått framväxten av ganska starka, även om de är unga nationalstater i Europa. Och vi har haft ett världskrig. Så den här kombinationen är intressant. När radion då kommer på 20-talet och man tänker sig att man ska försöka göra allt för att undvika ett till det stora kriget som man kallade första världskriget, så tänker man sig att vi måste se till att vi kan använda radion för goda ändamål.
Om radion släpps helt fri och vem som helst får sända ut, så skulle det kunna användas för hjärntvätt och propaganda. I Ryssland har ju kommunismen vunnit, och i Italien så kommer Mussolini alldeles snart att göra fascismen till statsideologi.
Aveva Cesare, Virgilio ed Augusto!
Bara tanken på att radion kan användas av någon med onda avsikter ger demokratiska politiker runt om i Europa skrämselhicka. Så för makthavarna i Storbritannien skapar Nellie Melbas vackra stämma sommaren 1920 mer oro än något annat. Dessutom så har militären börjat klaga. Är det verkligen rimligt att musikunderhållning ska konkurrera med viktig militär radiokommunikation i etern? Trycket blir så hårt på den brittiska postmyndigheten att de bestämmer sig för att tillfälligt förbjuda radiosändningar från privata aktörer helt och hållet. Men i USA är det annat ljud i skällan. Där har man, sin vana trogen, gått den kommersiella vägen fullt ut. Och nya radiostationer har ploppat upp som svampar ur marken. Här hör ni den första kommersiella amerikanska radiosändningen, gjord i Pittsburgh den 2 november 1920.
We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns by special arrangements with the...
Och inom bara några år så kommer det amerikanska folket också få höra reklam i radio. Som den här finstämda sången om flingorna Wheaties.
Won't you try Wheaties? For wheat is the best food of man. They're crispy and crunchy the whole year through. The kiddies never tired.
När Storbritannien och andra europeiska regeringar tittar över Atlanten på den exponentiella tillväxten av radiostationer, så känner de flesta att nej, någon ordning måste det ju ändå vara på det europeiska torpet. Det finns inte obegränsat med frekvenser som funkar att sända radio på heller, så det finns ju också rent tekniska anledningar till den europeiska skepsisen. Här ska det inte bli någon trängsel och kaos i etern. Så här kommer de flesta att välja en annan väg än i USA. Här kommer radion regleras hårdare, men också ha krav på sig att användas för vissa ändamål. För att bygga den nationella karaktären, sprida upplysningsideal, kultur och bygga broar för en varaktig fred.
Det finns utopiska idéer om att man ska prata esperanto i radio så att alla ska förstå alla. Och det finns också de som tänker sig att ja, men nu när man verkligen, när människor verkligen kan höra varandra så kommer vi inte ha några fler krig.
Någon global esperanto-sändning blir det visserligen inte. Men de här upplysningsidealen kommer i alla fall att bli vägledande när vi nu går in i radiohistoriens nästa fas. När den här programseriens huvudperson, public service, till slut föds. Och det gör den såklart i Storbritannien.
Hello CQ, hello CQ.
Det här är ljud från radiostationen 2MATOC från 1922. Där gjordes en av världens första regelbundna underhållningssändningar från en Marconi-ägd trästuga i brittiska Rickle.
This is 2MATOC Rickle testing. This is 2MATOC Rickle testing. Hello CQ. Hello. Ash, hello. Are the signals okay? No, they're not. Wave your hand if it's all okay.
2MATOC sänder visserligen bara ett år, men det är inte förgäves. Det blir en läropeng att ta in till Marconis nya, mer kraftfulla studio i centrala London, 2LO. Och därifrån så kommer ett helt nytt företag snart att börja sända.
This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling.
För nu har politikerna och The Postmaster General, det lite coolare brittiska namnet på postministern, slutligen bestämt sig för en riktning för Storbritanniens radiomarknad. Det kommer absolut inte att bli som i USA, med exponentiell tillväxt, konkurrens mellan olika radiobolag och reklam i etern.
It is agreed that the United States system of uncontrolled transmission and reception is unsuited to this country.
Nej, istället kommer Storbritannien bara att ge sändningstillstånd till ett enda nationellt bolag. Införa monopol.
Broadcasting must accordingly remain a monopoly.
Och licensen kommer bara att kunna sökas av brittiska radiotillverkningsföretag som Marconi Company. Så på grund av branschens skräck för monopolet så går de och fem andra stora aktörer på marknaden ihop i ett konsortium. Och de får den lukrativa licensen. Och med det så är ett nytt företag fött. British Broadcasting Company. BBC.
Är det nu vi är framme vid public service själva födelse? Alltså det här, den här radion i allmänhetens tjänst. Är det nu man kan säga att det blir till?
Alltså det är väldigt, väldigt snart, men inte riktigt, riktigt än. För att precis här i början när BBC startar så är det fortfarande ett privat bolag. Det är ett gäng radioteknikföretag som har slagit ihop sina påsar och helt enkelt vill tjäna pengar. Men som är väldigt reglerad av staten. Det här är liksom en överlevnadsstrategi. Och de tänker väl att de bara kan, de kan väl sända underhållning för att liksom locka till sig fler kunder. Men väldigt snart så kommer allt det här förändras. Och det är egentligen en enda skotte som kommer att förändra hela inställningen. Han heter John Reith och han har svarat på en jobbannons för att bli BBC:s allra första högsta chef i tidningen The Morning Post.
And a director of programs. I didn't know what that meant.
Här hör vi honom själv berätta i en intervju från 1967. Bara personer med förstklassiga kvalifikationer får söka, står det i annonsen.
Only men with only those with first class qualifications need apply, it said.
Vid första anblick så är John Reith nästan komiskt okvalificerad. Robert Seether på BBC History igen.
He wrote in his diary, I know nothing whatsoever about broadcasting.
Nej, han vet knappt vad det är de pysslar med där på BBC. Radioteknik har han ingen susning om hur det funkar, men han fattar, precis som många andra, att det här kan komma att bli en stor del av människors liv. Och han vill vara med och forma det. Att han ens får jobbet trots att han inte har first class qualifications tror han själv beror på att han kollar upp vem som kommer att ta emot hans ansökan. Och att den mannen visar sig också vara skotte. Så John Reith jobbar in lite skotsk charm i brevet.
No doubt you would know some of my people in Aberdeen. And that is why I got the job.
And why the BBC became what it did become. Because you shaped it, didn't you? You shaped it.
I suppose I did.
Well, of course you did.
Han är en seriös man, John Reith. En kalvinistiskt kristen man med storvulna ambitioner. Han vill göra världen till en bättre plats. Inte minst för att han präglats djupt av första världskrigets fasor. Där han tillsammans med tusentals andra unga män låg i skyttegravar i månader. Någonting som ständigt gör sig påmint i form av ett stort R på hans kind.
So he had physical reminder but also mental anguish. But he was a man searching for a mission.
John Reith känner ett kall när han går in och tar över rodret på BBC i december 1922. Han vill att företaget ska jobba i allmänhetens tjänst. Men vad betyder det då? Att sända radio i allmänhetens tjänst och göra public service? För Reith är det självklart. BBC ska inte drivas av marknadskrafter, av affärsintressen, av att bara sälja radioapparater. Med monopolets råa kraft, som han själv uttryckte det, har BBC en möjlighet att sprida upplysning till hela landet.
I was far, far more interested in the monopoly in terms of the intellectual and ethical standard of the content of its program.
BBC ska inte tänka på att de ska ge folk det de tror att de vill ha, utan vad de behöver.
Few know what they want and very few what they need.
Missionen för John Reiths BBC och för public service som uppdrag kan sammanfattas i tre enkla ord.
Information, education and entertainment.
Informera, utbilda och underhålla. För John Reith i den ordningen.
But you know, he's all for a slightly higher level of culture.
Nu blir högkultur tillgängligt för massorna.
In the church cantatas of Bach there exists a superb treasure of music which is practically unknown to the English public.
So there are radio becomes the way that classical music is given to all, that literature is given to all.
We are seldom in the right mood for reading poetry and a little of it goes a long way. It's a great pity for our own sakes that we read so little.
There are informative talks.
This is 2LO calling. Now tonight you're going to hear the first of a series of dramatic criticisms called News and Views of the Theatre by Mr. Archibald Haddon, BBC commentator.
Men det är ju inte bara den här storvulna redaktionella idén om att informera, utbilda och underhålla, utan det är ju också en helt ny organisationsform som föds väl.
Ja, för så småningom så läggs ju den här sista pusselbiten i public service-pusslet när British Broadcasting Company ombildas till British Broadcasting Corporation och då helt enkelt övergår från privatägt till offentligägt med fortsatt monopol. Och det är liksom helt enligt John Reiths önskemål. Han har liksom önskat bort det privata ägandet till förmån för ett offentligt ägande av liksom, ja, men ideologiska skäl.
Mm, typ. Han kom in i ett privat företag och sen som en gökunge sköt han bort det privata ur det.
Ja, verkligen. För att han tänkte att ja, men man ska inte ha några liksom marknadsmässiga liksom marknadskrafter inblandat i den här liksom stora och storslagna idén om vad public service är. Vi har alltså till slut landat i det här liksom, i den här komplicerade verkligheten med ett offentligt finansierat bolag som ändå ska stå oberoende från staten och politiken. Och det låter ju, rätta mig om jag har fel, som ett omöjligt uppdrag.
Because as we all know the old saying, whoever, you know, pays the piper calls the tune.
Det här är Gregory Farrell Lowe igen, och han säger ju det här lite mer elegant då på engelska, att den som betalar brukar ju också vara den som bestämmer.
Mm. So if you have someone who's owning it and paying for it, then the presumption is that it will act in the interest of the owner or the payer.
Men det här är ju spännande, Freddy, för att hur garanterar man oberoendet? Hur ser man till att BBC inte bara blir ett propagandaorgan som lyder staten? För det är ju staten som garanterar företaget sin existens i slutändan. Och den som betalar bestämmer ju, som Gregory uttryckte det.
Exakt, och det är här licensavgiften kommer in. Den peng som alla som äger en radioapparat måste betala in. Det är den som ska finansiera BBC. Så tanken är att pengarna kommer direkt från användarna, lyssnarna, och inte från en regeringsbudget.
The people are the piper, not the government.
Den enklaste och mest pedagogiska jämförelsen man kan göra är väl att ett public service-bolag är lite som en myndighet eller en domstol. Deras existens garanteras ju också av staten, men tanken är att de ska vara självständiga och inte styrda av regeringen. När BBC ombildas så får de en otroligt brittisk garanti för sin fortsatta självständighet. En så kallad Royal Charter. Det är ett sorts kungligt regleringsbrev, kan man väl säga, som sätter på pränt att ett företag står oberoende från regeringen. Centralbanken Bank of England upprättades under en sån, precis som flera universitet, som King's College i London.
Giving it a royal charter, like many of the guardrails you put round institutions, is about making it a little bit special.
Jean Seaton, professor i mediehistoria vid Westminster-universitetet.
It was meant to avoid the round of elections.
BBC ska helt enkelt hållas borta från politikens nycker. Bli en institution.
It wouldn't become, the BBC wouldn't become a football in elections.
Och under den här chartern så finns ett avtal som beskriver vad företaget ska göra, själva uppdraget. Man kan jämföra hela klubbet med sändningstillståndet som vi har i Sverige.
The license and agreement which sits under the charter lays out the everyday circumstances, what it's supposed to do. It's supposed to do technical this, it's supposed to invest in that, represent the people. But the charter gives it its right as an institution to exist.
Ett sista steg för att försöka garantera oberoendet och hålla politiken borta, det är att låta en extern styrelse, en board of governors, bli BBCs kontrollorgan. Där sitter en blandning av människor från typ kyrkan, näringslivet, medier, olika statliga företrädare och så vidare, som inte har något inflytande över den dagliga verksamheten, men som ansvarar både inför folket och inför parlamentet för att företaget BBC når upp till de högt ställda kraven på vad public service ska vara. Ytterligare en skyddsmur mellan politiken och innehållet är det tänkt.
But this is idea of creating arm's length.
Men okej, man kan snacka om fina värden, organisera och tillsätta kontrollstyrelser, men hur ska man veta om BBC verkligen kommer att vara oberoende när det väl gäller? Hur ska de visa det? Ja, då behöver de hamna i mitten av en riktigt saftig nationell kris. Och den kommer redan 1926. När en stor strejk inleds i Storbritannien.
And it's the first real test, because it's the only time we've ever had a general strike. Everything stops.
Samhället står helt still. Alltså allt, inklusive alla tryckerier. Så det är inte bara att allt är stängt och att det känns jobbigt och läskigt. Det går inte heller att få någon oberoende information om strejken i media. För inga tidningar kommer ut. Tidningslobbyn har fram till nu lyckats hålla borta BBC från nyhetsjournalistiken. De är nämligen helt förståeligt oroliga för att ingen någonsin kommer att köpa en tidning igen om nyheter börjar höras på radio. Dessutom subventionerat av staten. BBC får bara sända nyheter efter 6 på kvällen och inte producera nyheter själva, utan bara sända ut information från vissa utvalda nyhetsbyråer. Men när det nu under strejken plötsligt uppstår ett informationsvakuum så är radion det enda sättet för britterna att få info om hur allt går. BBC måste helt enkelt börja ägna sig åt egen nyhetsjournalistik för att fullfölja uppdraget och sända i allmänhetens tjänst, tänker John Reith.
So what the general strike does, it puts news at the heart of the BBC activity.
Förväntningen från allmänheten är att det bara 4 år gamla sändningsbolaget BBC kommer att krypa för regeringen nu när det är kris. Och man dessutom står ensam med information om strejken. Och från delar av regeringen så snackas det om det också. Att man bara borde tvinga BBC att böja sig. Men John Reith vägrar. I en intervju från 1967 drar han sig till minnes ett möte med premiärministern och med högt uppsatta politiska tjänstemän, där han vädjar till dem att låta BBC vara.
I was making a passionate appeal that the government should leave the BBC alone.
Det är framförallt en person i regeringen som inte vill att BBC ska få göra vad de vill. Den dåvarande finansministern Winston Churchill.
He, in other words, wanted the BBC taken over by the government to become an organ of propaganda, is that right?
Absolutely.
Churchill försöker själv ta kontroll över narrativet kring strejken genom att starta upp en statlig propagandatidning som fördömer de strejkande arbetarna. The British Gazette. Han hör av sig direkt till John Reith för att höra om det inte vore härligt om BBC kom till tidningsredaktionen och sände ut ljud från när den nya tidningen produceras.
The noise of the production of the British Gazette.
Men John Reith struntar i Churchills försök att styra BBC.
I paid no heed to it.
Det blir ingen konstig hyllningssändning. Churchill lackar ur extra mycket när han hör att BBC vid ett tillfälle har mage och uppmärksamma att strejkerna når vissa framsteg.
And Churchill fulminated about that.
Den 12 maj blåses strejken av efter 9 dagar. John Reith har lyckats rätt bra med konststycket och hålla balansen. Han säger nej till påverkansförsök från båda sidor om konflikten och ingen regeringsföreträdare eller oppositionspolitiker lyckas styra innehållet dit de vill. BBC visar att de klarar av att hålla sig oberoende, även när det kostar på.
Overall, he managed to ride the difficulties of relationship with government and come out of it with a stronger BBC that absolutely had independence from government in its blueprint.
Mycket har förändrats nu så här 100 år senare. Men faktum är att John Reiths grundläggande tankar om politiskt och kommersiellt oberoende, saklighet och opartiskhet och informera, utbilda och underhålla fortfarande är en grundpelare i public service.
Inform, educate, entertain, which is still the best way we found to define what we do. So the means have changed, the platforms have changed, but actually the mission hasn't.
Freddy, det är ju smått fascinerande att ett enda företag och en enda vresig och allvarsam skotte på det här sättet med sina storslagna och elitistiska visioner lyckas påverka nästan en hel kontinent.
Ja, för under 20-talet så bits ju nästan alla europeiska länder av den här public service-buggen, kan man väl säga. I Norge så bildas Kringkastingssällskapet som sen blir NRK 1924.
Ja, och samma år så bildas ju URI, det som numera heter RAI i Italien.
Och så det här företaget Radiotjänst, Sveriges Radio 1925.
Just det, och Reichs Rundfunkgesellschaft i Tyskland samma år.
Och så har vi Statsradiofonien, Danmarks Radio 1925. Ja, den här listan kan ju göras nästan hur lång som helst. Och när 20-tal blir 30-tal så har radion gått från en kuriositet för särintresserade till en självklarhet. Ett massmedium som når miljontals människor.
Där sjunger den svenska nationalsången.
Last news bulletin for today.
Questa è la voce dell'Italia.
Du gamla, du gamla.
Men väldigt snart ska public service stå inför sitt största eldprov någonsin. När ett nytt världskrig bryter ut. Kommer de att lyckas behålla sin självständighet och sitt oberoende? Eller var det bara fina ord, nerplitade i ett styrelsedokument? Det får ni höra om i nästa avsnitt.
Germany has invaded Poland and has bombed many towns.
Men är det möjligt under ett krig att vara helt självständig?
Nej, det går ju naturligtvis inte.
General mobilization has been ordered in Britain and France. Parliament was summoned for 6 o'clock this evening.
Du har lyssnat på Omöjligt uppdrag om framväxten av public service i Europa. Den som har gjort programmet är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen. Bakom ljudmixen står Johan Hörnqvist och själv heter jag Martin Wiklin. Omöjligt uppdrag är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.